funderar fortfarande på vad som blir utanför om man innesluter hela universum i en jättepåse.
Vad tror du om denna teori? Är det bara ett sätt att få uppmärksamhet för sin podd?
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum Leap.
Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Goddagens gott folk, den här veckan blir det en fortsättning på förra veckans tema, det vill säga fråga Kvantum. Det kom så många frågor att jag tänkte att saken klar, då kör vi en vecka till. Och ändå kommer vi inte att hinna svara på alla frågor dessvärre. Men vi kör igång direkt så att vi hinner med så många som möjligt. Bland veckans teman kan vi nämna till exempel hur andra havströmmar än Golfströmmen mår just nu. Vilket är energisnålare, FM-radiolyssning eller streaming. Och Ancient Aliens, var det forna astronauter som byggde pyramiderna till exempel? Välkommen till Kvanthopp, mitt namn är Markus Rosenlund. Sussi Björkman får inleda veckans frågekavalkad.
Funderar fortfarande på vad som blir utanför om man innesluter hela universum i en jättepåse.
Som ni märker så är ribban lagd maximalt högt ända från ruta ett här. En bra filosofisk fråga den här som utmanar vår förståelse av rymd, tid och universum. Så tack för den, Sussi. Först och främst, om vi väljer att se på det från ett vetenskapligt perspektiv, och sådant tycker vi ju om här i Kvanthopp, då omfattar universum allting som existerar, inklusive allt rum och tid, all materia och antimateria, all energi och allt momentum, alla de fysiska lagarna och faktiskt också själva påsen som du vill innesluta allt sammans i. Så i teorin, om vi inneslutar hela universum i en påse, då skulle svaret bli att det inte blir någonting alls kvar utanför påsen. Men blandar vi en rejäl dos filosofi i smeten, då kan det finnas några olika svar. Det som blir kvar utanför påsen med hela universum i kan vara ett metafysiskt tomrum, ett tillstånd av icke-existens. Och icke-existens kan vi människor inte riktigt begripa eftersom vår förståelse är grundad på existens. Det som inte finns, det är lite svårt att beskriva. Det är lite som att försöka beskriva en färg som ingen någonsin har sett. Det finns ett Kvanthopp-avsnitt som handlar om just det här. Avsnittet om absolut ingenting eller hur tom kan en låda bli. Kolla in det om du vill fördjupa dig i det här. Men vad annat kan bli utanför påsen med hela universum i? Vi fortsätter spekulera ännu lite här. Vissa fysiker spekulerar om multiversum. Vi var inne på det i förra veckans avsnitt. Där vårt universum bara är ett av oändligt många universum. Så om vi inneslutar vårt universum i en påse, skulle det kunna finnas andra universum utanför påsen. Du kan ju då förstås fråga att vad blir utanför om vi inneslutar hela multiversum i en jättepåse? Och det är ju lite som att säga oändligt plus ett. Flytta alltså helst inte på målstolparna, tack. Ännu ett svar på vad som blir utanför om man innesluter hela universum i en jättepåse. Oändligheten. Om vi ser på universum som oändligt så skulle det vara omöjligt att innesluta det i en påse. Men då säger du kanske, ja men påsen är också oändlig. Var inte jobbig nu, säger jag. Jag gör mitt bästa här. Nästa fråga kommer från signatur Vicky.
Kvanthopp tog den 2 november fram risken att golfströmmen kan upphöra. Det har stora konsekvenser för oss som bor i Norden. Vilka andra djuphavsströmmar har risk för att upphöra och vilken betydelse kan de ha för golfströmmen? Bästa hälsningar, Vicky.
Dessvärre är golfströmmen, eller AMOC som den också kallas, Atlantic Meridional Overturning Circulation, långt ifrån ensam om att ligga i riskzonen. Som läget är just nu kan flera andra stora havströmmar antingen kollapsa eller försvagas i framtiden på grund av klimatförändringar med allvarliga globala konsekvenser. Havströmmar drivs alltså av samspelet mellan temperatur, salthalt och vindmönster. Och många av de här strömmarna störs av att värmen stiger, glaciärerna smälter och tillförseln av sötvatten i havet ökar. Vi kan ta ett par exempel här. Först och främst den antarktiska bottenvattenströmmen, eller AABV. Den är en kall, tät havström som bildas nära Antarktis, framdriven av de kalla vindarna från kontinentens inre. Den sjunker djupt ner till havets botten och därifrån strålar den sen ut över jordens oceaner. AABV är på det hela taget en viktig drivkraft för hela djuphavscirkulationen. Likt golfströmmen hotas också den av smältande isar, den här gången vid Antarktis, som spädar ut salthalten och gör det svårare för vattnet att sjunka. Just den här strömmen är speciell i och med att vattnet i AABV är väldigt syrerikt. Så en avmattning av AABV-strömmen kan störa syre- och näringstransporten till djuphavet. Men det kan också sätta käppar i hjulet för hela den globala värmefördelningen som golfströmmen också ingår i. En annan havström som vi hotar att störa är det så kallade indonesiska genomflödet. Det är ett system som transporterar varmt vatten från Stilla havet till Indiska oceanen genom den indonesiska arkipelagen. Strömmen påverkar regionala klimatsystem i stil med den indiska monsunen till exempel. Indonesiska genomflödet hotas just nu av stigande havsnivåer och förändrade vindmönster i Stilla havet. Och en försvagning kan leda till att nederbörden i Sydostasien minskar, bland annat. De marina ekosystemen i Indiska oceanen kan också ta stryk. Ännu en ström, Kuroshio-strömmen, är i sin tur en varm havström i nordvästra Stilla havet. Den påminner lite om Golfströmmen och den påverkar vädermönstren i Östasien och över Stilla havet. Kuroshio-strömmen riskerar försvagas när oceanerna värms upp, vilket på sikt kan störa monsunerna som ger Asien sin livsviktiga nederbörd. En försvagad Kuroshio-ström kan också leda till flera och starkare tyfoner över Stilla havet. Det här var bara några exempel, det finns flera, men ingen havström är ju oberoende av helheten kan man säga. jordens havströmmar är lite som centralvärmen i ett stort hus. Blir det stopp i rören någonstans så känner alla invånare så småningom av det. Inte minst vi här i norr, om Golfströmmen klappar ihop, som sagt. Och när vi nu är inne på det här spåret kan vi ta en fråga på samma tema av Mika Westerlund. Den går så här.
Då Golfströmmen avtar på grund av allt sött smältvatten som rinner från Grönland så blir det kallare i luften. Då borde väl mängden smältvatten minska just för att det blir kallare. Och detta i sin tur får Golfströmmen att aktivera sig eller åtminstone sluta att avta. Det finns väl en slags självreglering i systemet. Hur förhåller sig forskningen till detta?
Jo, det är sant att om Golfströmmen avtar och framförallt Grönland blir kallare så minskar ju sannolikt mängden smältvatten därifrån. Men den globala uppvärmningen kan motverka den här självreglerande effekten. Med andra ord, också om det blir kallare i Nordeuropa kan den globala uppvärmningen ändå fortsätta att smälta isen på Grönland. Dessutom, också om Grönlands isar skulle sluta smälta, om det skulle bli kallare också där, skulle det inte nödvändigtvis leda till att Golfströmmen automatiskt återgår till sin tidigare styrka inom en rimlig tid. Istället kan vi hamna i ett nytt, mera bestående tillstånd, åtminstone sett ur vårt tidsperspektiv, där Golfströmmen fortsätter att vara svag. Hur som helst så är det här ett hiskeligt komplext pussel där vi helt enkelt inte kan hantera all kaosmatematik riktigt ännu. Med andra ord, det är viktigt att forskningen fortsätter. Nästa fråga kommer från Tom Wik.
Är det skillnad i energiförbrukning om man lyssnar på Kvanthopp live i radio via radiovågorna jämfört med att man lyssnar på radio via internet? Eller ifall man lyssnar på programmet som podcast en vecka senare? Miljövänligast är väl att lyssna via radiovågorna så länge det ändå finns i luften? Eller borde dessa radiosändare stängas och allt övergå till nätet?
När det gäller att lyssna på Kvanthopp via radion beror energiförbrukningen på flera faktorer, inklusive hur mycket energi din radiomottagare förbrukar, hur hög volymen är, etc. Men vi kan utgå från en liten så kallad transistorradio av den där sorten som folk har i köket. Och sådana är ju som regel ganska energisnåla. Radiosändare kräver däremot mycket energi för att pumpa ut sina signaler. Yles största FM-sändare sägs ha effekter på upp till 100 kilowatt. Men den här energin delas ju sen mellan alla lyssnare. Så om många människor lyssnar på samma sändning via radiovågor är det sannolikt mer energieffektivt än om varenda kotte lyssnar via internet, via Yle Arena. Då, till exempel. För internet är ju väldigt energislukande, det vet vi. Okej då, en relativt liten andel av serverhallarnas bottenlösa eltörst går åt till att förmedla Kvanthopp eller någon annan enskild yleprodukt för den delen. Det skulle antagligen gå att räkna ut hur mycket det blir i kilowatt för Kvanthopps del. Men hela min veckas arbetstid skulle antagligen gå åt till det. Men det går ju också åt en massa energi till alla modem och datorer som står på dygnet runt i våra hem, inklusive våra mobiltelefoner som vi aldrig i praktiken stänger av. Så inte är ju webblyssning heller gratis ur ett energiperspektiv. Men i ett nötskal är det alltså ungefär så här. I tätbefolkade områden med många som lyssnar på FM-radio kan energiförbrukningen öka om man stänger av FM-sändarna och går över till internetstreaming. Det här på grund av den högre energianvändningen per webblyssnare. En massa eltörstiga datorer och modem och andra prylar med andra ord. I regioner där det är få som lyssnar, alltså glesbygden, kan det ändå spara en del energi om man ersätter FM med internetstreaming. Med andra ord, ett hybridsystem kanske är det mest optimala. Ett där vi kör med FM-radio i större städer, medan folk i glesbygden eller på avsides öar och liknande väljer internetradio. Det här är alltså sannolikt den mest energisnåla lösningen totalt sett. Ja, och när du lyssnar på Kvanthopp på Yle Arenan spelar nu inte så där jättestor roll för energiförbrukningen. Och du kan ju lyssna fast på natten om du vill lyssna då när möjligast få andra vakna och förbrukar energi. Nästa fråga. Yvonne Hoffman vill veta.
Rasande Valencia-bor anklagar myndigheterna för utebliven information. Min fråga. Fanns det en reell möjlighet för meteorologer eller myndigheter att förutse omfånget av störtfloden? Vad borde de ha gjort? Och hur mycket skulle invånarna ha trott på dem?
Myndigheter har ju i princip tillgång till en mängd olika verktyg och teknik för att förutse diverse väderfenomen, inklusive plötsliga störtregn och stormar, satelliter, radar, hydrologiska modeller etc. Men grejen med lågtryck som hämtar nederbörden är att de är väldigt kaotiska fenomen med en otrolig mängd oförutsägbara faktorer som spelar in. Meteorologi är knepigt, inte minst här hos oss faktiskt, med tanke på att vi bor mer eller mindre mitt på lågtryckens motorväg från Atlanten och under den atmosfäriska jetströmmen. Men i det aktuella spanska fallet varnade ju faktiskt det spanska meteorologiska institutet för det destruktiva störtregnet. Meteorologerna såg den här katastrofen komma och de varnade för det 10 timmar innan det slog till. Modellerna såg alltså vad som var på kommande i det här fallet. Varningen nådde bara inte ut till folket i tid eftersom myndigheterna var långsamma med att slå larm på allvar. Det som drabbade Valencia var något som kallas ett avskuret lågtrycksstormsystem som hade knoppats av från en ovanligt vågig stationär jetström. Jetströmmen har alltså blivit trögare och mer oförutsägbar i och med den globala uppvärmningen. Jag har talat om det här tidigare flera gånger faktiskt här i Kvanthopp. Hur som helst, det här systemet körde sen fast över regionen och hällde ner ett helt års regnmängd över Valencia på bara 8 timmar. Det här är i princip ett naturligt väderfenomen som ofta drabbar Spanien på hösten och vintern. Spanjorerna kallar fenomenet Dana, D-A-N-A, eller depression aislada en niveles altos. Men just nu i år blev regnen särskilt brutala på grund av att Atlantens ytvatten är ovanligt varmt, en direkt följd av det allt varmare klimatet. Det avdunstar därför mer vatten än normalt från havet, så atmosfären är laddad med fukt som aldrig förr. Fysikens lagar säger alltså att ju varmare luften är, desto mer fukt kan den innehålla. Och som vi vet, what goes up must come down. Lägg sen till att marken i många delar av östra och södra Spanien samtidigt har blivit mindre kapabel att absorbera regnvatten när torkan har varit så svår som den har varit. Just med tanke på allt det här, att klimatförändringen gör väderprognoser mer oförutsägbara och ökar risken för extremt väder, är det viktigt att myndigheterna är alerta. Städer och samhällen behöver vara väl förberedda med robusta nödplaner och infrastrukturer som är rustade för att stå emot översvämningar till exempel. Alla de här pusselbitarna låg inte som de skulle i Valencia. Det är ju tragiskt uppenbart. Hoppas att man åtminstone lärde sig någonting inför framtiden. Följande fråga har skickats in av Thomas.
Hej! Jag har hört på den svenska podden Forntida astronauter där man frågar sig: har vi haft besök av utomjordiskt liv i ett avlägset förflutet som hjälpte människan att bygga en lång rad olika civilisationer över hela världen? Vad tror du om denna teori? Är det bara ett sätt att få uppmärksamhet för sin podd? Hälsningar, Thomas.
Ja, jag är bekant med den här sortens webbskrönor. Särskilt ofta stöter man på det här snacket när det handlar om Egyptens pyramider, som alltså omöjligen kan ha byggts av människor, anser de här ufotroende ancient aliens-teoretikerna. För jag menar, 80 ton tunga stenblock. Hur skulle primitiva kläna människor kunna flytta och så vidare, ni vet. Utomjordingarna måste alltså ha hjälpt egyptierna på traven med lite antigravitationsteknologi och stenkärande laser och vem vet vad. Den här sortens, ja, när jag säger det rakt ut, nonsens, kryllar det av på webben. Men låt oss titta lite närmare på det i alla fall. För det första, det gamla kungarikets egyptier var allt annat än primitiva. De var både smarta och kapabla. För det andra, de dokumenterade sitt arbete. Vi har dagböcker, till exempel Merars dagbok med detaljerade beskrivningar av logistiken bakom byggandet av Keopspyramiden, den största av dem alla, till exempel. Och det krävs ju definitivt inte en UFO med lyftkran för att flytta stora stenblock. Jag minns en intervju med en egyptolog, en viss Dr. Nicky Nielsen vid University of Manchester, som fick just den här frågan. Hur menar du att egyptierna skulle ha klarat av att flytta alla de där enorma stenblocken? Det torra och lakoniska svaret kom som på löpande band. Block och talja. Principen för block och talja har varit känd och använd i tusentals år. Som seglare vet jag personligen vilken absurd mängd kraft du kan utöva på motsträviga och tunga prylar bara med hjälp av några trissor och ett rep. Om du har ett system med två trissor har du fördubblat din lyftkraft. Med tre trissor har du tredubblat den. Och så vidare. Okej, ju fler trissor desto mer rep måste du dra igenom dem. Och i praktiken förloras en del av kraften på grund av friktion i systemet. Men block och talja är hur som helst ett mäktigt redskap. Och de forna egyptierna kände till och använde dem. Lägg sen till ramper som egyptierna också använde och voilà. De kunde dra mycket tunga block upp längs en rejält hög pyramidsida med hjälp av block och talja och en bastant ramp som löpte runt pyramiden längs dess sidor. Ja, och så är det förstås också värt att nämna att de hade en nästan obegränsad tillgång till folk också. Arbetskraften var billig och villig då. Jo, jag sa det, villig. Det här med slavar som byggde pyramiderna, det är rätt långt en myt. Mm. Men framförallt det här med block och taljor förbluffar också mig själv stundvis. Det är lite som magneter, du vet. Man vet i princip hur det funkar, men det känns ändå som någon sorts magi. Så kanske är det inte så konstigt att många väljer att föreställa sig utomjordingar i kulisserna med sin överlägsna teknologi som hjälpte till med pyramiderna och allt det där andra. För som sagt, primitiva egyptier. Ja, faktum är att just den här uppfattningen om egyptierna som primitiva har fått vissa forskare att spela ut rasismkortet. Egypten ligger ju i Afrika. Och det är för mycket att svälja för vissa att tänka sig att simpla afrikaner skulle kunna bygga någonting så mäktigt som pyramiderna. Jag menar, det är ju otänkbart, eller hur? Därför föredrar många att antingen vittvätta de forna egyptierna och sortera dem som någon sorts heders europeer eller europeer i smyg, allra minst. Eller sen ser man dem som ättlingar till dem som bodde på den mytomspunna ön Atlantis. Eller så fick de hjälp av aliens, som sagt. Eller hjälp från aliens från Atlantis. Eller båda dera. Jag menar, vad som helst annat än simpla afrikaner. Eller hur? Nej. Och det var allt vi har tid för, dessvärre. Stort tack till alla som skickade in frågor. Ledsen om just din fråga inte hann med den här gången. Det var ganska många som inte hann med, tyvärr. Men det blir helt säkert fler fråga Kvanthopp, så din chans kommer senare. Nu säger jag, det vill säga Markus Rosenlund, tack för visat intresse. Hej så länge.